Bengt Anderberg, innan vi kommer in på det här trevliga kapitlet om varför du tycker så illa om Nya Testamentet och så bra om Gamla Testamentet, så kan man ju då ställa frågan, ditt intresse för religionen, hur kommer det sig och vad är du för en slags person i detta andliga avseende?
Ja, jag är ingen person alls i andligt avseende, om det är religiositet du menar.
Man tror det, ja, det av ditt intresse.
Jag vet inte hur många som har trott att jag är på glid till Gud och försökt frälsa mig. Man måste ju, när man läser om de här sakerna, måste man ju ofta söka folk i de kristliga kretsarna för att få reda på ett annat. Och då tror de ofelbart att man vill bli frälst och sådär. Men det har aldrig intresserat mig, den sidan av saken. Inte ens sen jag var liten och gick i kyrkan varenda söndag och hade husandakter och sånt där. Aldrig någonsin. Utan jag är intresserad av religion som ett stort, fantastiskt, mänskligt fenomen. Och det som intresserar mig då, det kan man säga, det är inte minst det att religionen egentligen har omfattats av så ett sånt litet ytskikt. Alla religioner har egentligen bara rört sig på toppen av folken, kan man säga. Det har alltid bredvid och under dem funnits något genuint hedendom som jag omfattar själv. Men den har också varit naturligtvis hedniskt vidskeplig. Om du ser efter så finns det ju så fantastiskt mycket vidskepelse kvar i kristendomen. Helgondyrkande, relikdyrkande och allting sånt där. Va? Fortfarande lever det som det alltid har gjort, sitt eget liv. I viss mån tolererat, i viss mån förföljt. Utav de där övre, den stora vita flocken, de 144 000 som ska komma till Gud och sådär. Det har inte folk med att göra, de har aldrig haft det. Det var likadant i gamla Israel. Den där monoteistiska, stränga Javé. Religionen, den omfattades inte av folket egentligen. Det ser man tydligt i Gamla Testamentet. När de kom till Kanaans land, de började genast och bola med balerna, för det var mycket roligare. De hade otukt och sånt där trevligt för sig i sina gudstjänster, va? Alla möjliga käcka saker. Medan däremot Javé var sträng och enväldig och förbjöd många saker, det mesta roliga. Det ser man tydligt att det levde kvar. Och så kom det då profeter som samlade omkring sig skaror, framförallt hos överheten naturligtvis. Kungar har ju alltid funnit att det är bekvämt att ha en religion att regera med, eller hur? Mm. Och påvar finns det alltid, att stora och små. Och så blev det så att den levde sitt liv, sitt finare liv, och den fick uttryck i stor, härlig poesi, underbar historieskrivning, allting. Men nedtill fanns i alla fall det där schweikiska, låga, härliga. Det är det som jag gillar.
Ja, du har talat någon gång om små gudar och stora, att Vergilius talar om de små gudarna.
Ja, ja, det finns ett sånt ställe som jag har skrivit upp och har på väggen ibland. Acheronta Movebo. Jag vet inte vem det är av hans hjältar som säger det. Om jag inte kan få hjälp av de stora gudarna uppe i himlen, så vänder jag mig till dem i underjorden. Acheronta Movebo, jag ska ner till Acheron. Där finns ju alltså de mänskliga gudarna, va? De här fetischerna, de som delar våra villkor. Jag hör så ofta kristna säga att Jesus, han var människa och levde på våra villkor. Det är ju lögn. Det är inte alls så. Han var ju Gud. Han visste mycket väl till exempel att han inte skulle dö, utan han skulle stå upp igen. Och han delade inte på något vis våra villkor, som det heter. Utan han var alltså Guds son och skulle sedan uppstå i ära och härlighet. Det är teologi det där, struntprat. Ja, lögn kanske ta i, det är självbedrägeri. Men vad jag skulle säga var det här att fetischerna, de små husgudarna, de som Rakel stal från sin pappa till exempel när hon och Jakob flydde, som hade, du vet, under sig på kamelen.
Där hon tog till listen om sina månadsbesvär, ja, för att slippa bli undersökt.
Med mig är det på kvinnors vis, så jag kan inte stiga av kamelen, sa hon, vet du, och så fick hon ha dem. De där små jepparna de hade, det var små, de hette egentligen på hebreiska, det är mjuka. Det var en sorts dockor, va? Som de hade, och som de smorde om munnen med fett och som de målade ibland och sådär. Och det var alltså små, inte alls mäktiga gudar. De levde på människornas villkor verkligen. Jag kommer ihåg nu Augustinus, som jag beundrar mycket för övrigt. Han hånar den romerska religionens alla smågudar. Det fanns en för nästan varje liten syssla. Mm. Och han tycker det är så löjligt. Jag tycker precis tvärtom. Ska man ha gudar, ska det vara, de ska vara med ute i grönsakslandet. De ska se till så att det regnar just över ens egen trädgård och så vidare. Det är sånt som man ska ha dem till, om man ska ha dem.
När jag gick i skolan talade man om, vill jag minnas, penater, skafferigudar.
Ja, det är det husgudar det är. Ja. Det är precis de man behöver, om man nu behöver några gudar. Och de är med en också, va? Och de är de taskiga, slår man dem på käften. De har ingen makt att bestraffa en egentligen. Det de kan göra är att hjälpa till.
Det låter trevligt.
Ja, visst, just trevligt. Det är en helt annan sak än det här ideologiskt högstämda och högtravande och falska, tycker jag. Mm. Jag tycker, det kan man väl också se när vi talar om den saken, vilket blixtrande misstag de kristna gjorde egentligen när de upphöjde Jesus till Guds son. Mm. Tänk dig så fint det skulle ha varit, varför mänskligheten med en förmodligen riktige Jesus, en oväkta son. Förresten kan han ju ha ett son till, det finns en gammal saga om det som är rolig, som kan kanske innehålla ett korn av sanning, att han skulle vara son till en romersk soldat som var med hans mor Maria. Alltså en oväkta, en bastard, till och med en kvislingsson, som dessutom av alla ansågs vara galen. Mm. Och som var människa och som blev korsfäst, antingen för att han var med om ett upprorsförsök eller för att han predikade något budskap till mänskligheten som inte passade. Mm. Det kan jag kalla för en som delar våra villkor och som dog i skam och vanor och som inte var känd. Det är inte alls så många anhängare som många tror. Han nämns ju överhuvudtaget inte i historien, utan i Bibeln. Det finns några få apokryfiska ställen för övrigt. Men annars, och det tycker jag, där gjorde de det dundrande misstaget att förvandla honom till Guds son och göra honom till himlakonung. Och sen ska jungfru Maria också upp, mm. vet du, hon är ju också i himlen numera och sitter där och är himladrottning. Det går inte av för mindre. Mm. Och det där börjar redan i Bibeln, du vet, de här lärjungarna som gick gruffa om vem som skulle bli främst i himmelriket och sånt där. Va? Mm. Det är hela tiden det barnsliga, stora, man ska, nej vad jag tycker illa om det.
Och sen kan man ju, inte om du har läst Sven Delblancs bok, vad den heter, om Jerusalems förstöring, där visar ju han så uttryckligt hur det hela gick i stå då och vart manlig maktkyrka av alltihop när man försköt de goda värdena och ja, de här stora grabbarna trädde till. Med Paulus då, Petrus. Jo,
det började väl ännu tidigare när de tog fram den där Jesu bror som aldrig hade blivit sömon när han levde.
Och
ja, just det. Mm. Och sen kom ju då, som du säger, maktkampen mellan männen där. Men det är ju, jag vet inte om man får säga sådana här fula saker, men jag har skrivit en gång i tiden, var helst två eller tre är och församlade i någons namn, där har det redan gått åt helvete. Mm. Det tycker jag, det blir genast en rörelse då, va? Det är svårt nog att hålla ihop själv, vill jag på säga. Men då blir det genast två viljor. Och sen efter den blir det 3-4 och så blir det någon då som är lite smartare eller har bättre armbågar eller är mer begåvad och snällare och ja, vad som helst. Så har vi påven där. Mm. Och sen är det världsligt med en gång. Nu är ju kyrkorna rent löjliga, det är ju bara affärsdrivande verk.
Business as usual.
Ja, visst.
Vad heter det? Vi skulle tala om det som det kallas gamla och nya testamentet, och redan detta tycker du är en stötesten, att man delar upp på det sättet?
Ja, det retar mig faktiskt det där. Därför att det är inte fråga om något, nu ska vi se, jag har skrivit om detta. Jag ska ta och citera det, slipper vi bråka. Här står det: benämningarna gamla och nya testamentet är missvisande. Testamente är en felaktig översättning av ett ord som betyder förbund och som syftar på det förbund, avtal och kontrakt som upprättas mellan Gud och människorna på många ställen i Bibeln. I Gamla testamentet upprättar Gud förbund med Noa, Abraham, Mose, David och andra, varvid han ibland lovar vederbörande ära och härlighet, ibland kräver pliktuppfyllelse och hotar med straff. I Nya testamentet stiftar Jesus med sitt blod ett gudsförbund till syndernas förlåtelse. Paulus kallar detta det nya förbundet och tycks anse att det upphäver det gamla. Att kalla judarnas skriftsamling Gamla testamentet är alltså ett kristet påfund. Ganska fräckt, tycker jag. Mm. För judarna finns det bara en bibel, och det är ju deras bok. En bibel och ett slags förbund. Men eftersom benämningarna är hävdvunna måste man använda dem. Så där skrev jag en gång. Och jag tycker det är något fräckt i det där, att det liksom usurperar sin faders religion.
Så urgröps. Ja,
ja. Mm. Och samma sak är det naturligtvis med mohammedanismen som kommer ur bägge två. Mm. Den har ju också snott sig fram, kan man säga. Och sen upphöjt sig då. Det är också typiskt för lite åldrande religioner eller lite vuxna religioner att de ska slå ner andra. Det finns mera sympatiska som tolererar, till exempel i Rom hade de alla gudar tillåtna, höll jag på att säga. I stort sett. Det är schysstare.
Mm. Asarna, hade de någon, någon bättre och sämre gudar?
Ja, man vet ju inte mycket om vad de trodde på egentligen. Men så vitt jag förstår så var det väl ungefär samma hur det var med de här offren och det vet man inget om. Det finns ju inget skriftligt om det någonstans. Adam av Bremen är ju mycket senare egentligen. Mm. Men jag är ganska dåligt hemma i det, så jag får avstå från kommentarer.
Bibeln är du bättre på. Du arbetar åt Bibelkommissionen sedan några år tillbaka.
Ja, jag är med i en sån här referentgrupp. Mm. Så jag får då en text att titta på. De håller på nu med Gamla Testamentet. Och det är väldigt roligt att få vara med på ett hörn där.
Du har ett fynd, en mindre känd bok där. Om man ska hitta ett litet smultronställe i Gamla Testamentet.
Ja, jag har ju många ställen, men den ändrar sig varje gång man läser den där. Men jag minns när jag nyligen gav ut ett litet urval ur det Gamla Testamentet, avsett för ungdom, så hittade jag en profet som aldrig har läst förr, det är profeten Nahum. Jag upptäckte plötsligt, det är så knepigt hur man kan gå förbi sådana här saker i en bok som man har läst så många gånger. Jag upptäckte bara plötsligt vilken lysande poet det är och vilken härlig liten dikt det är i hans bok. Det är inte många sidor i Bibeln. En triumfdikt över förtryckarstaten Nineves fall.
Mm. Men annars då, vad är det för som är den stora källan?
Nu tycker jag bäst om Genesis, första Mosebok alltså. Det tycker jag är, den är visserligen inte världens första bok, men det är på något vis ändå den första av alla och ursprunget till allting. Och jag kan inte riktigt förstå varför det ligger ett sånt arkaiskt urtida solsken över den på något sätt när jag läser den. Det är ju en grym bok på många sätt, hemsk och storslagen och lite komisk och vacker, den innehåller allting, men inte just någon idyll. Och ändå ligger det någonting av det goda förflutna i den som är så härligt. Och sen finns det ju alla de gamla klassiska sagorna, Josef, Abraham, Isak och Esau. Får inte tala om själva början där, skapelseberättelsen och syndafallet och det. Oj, den är outtömlig tycker jag. Ja, där har vi också, det finns en berömd sats om fader Abraham där. Han kom ju från Kaldén, det vill säga Mesopotamien, och flyttade till Kanaan och blev på sätt och vis judarnas stamfader kan man säga. Och det sägs så här: hade inte han lämnat Ur i Kaldén, antagligen någon gång kring 2000 före Kristus, så hade världshistorien tagit ett helt annat förlopp. Mm. För då hade vi inte haft någon kristendom och därmed inte heller någon, inte någon judendom va, och därmed ingen kristendom, ingen islam. Hur skulle världen ha sett ut? Medan däremot den store Napoleon, om han hade fötts som flicka, som någon historiker har spekulerat lite över, så skulle inte särskilt mycket ha hänt egentligen. 150 år kanske hade ändrat sig i världshistorien. Men här gällde det många tusen. Det är rätt lustigt att tänka sig. Det är på så vis jag menar, det finns början till så mycket i den här början. Genesis, allting föds där. Nej, den boken, jag skulle egentligen gärna vilja skriva en hel bok om den, eller på något vis, ja, om man är kompetent. Men den är ju så svår, den vimlar jag problem. Redan första bokstaven vållar fortfarande lite bekymmer. Den nya översättningen kommer att börja så här: när Gud började skapa världen, ungefär. Jag kommer inte ihåg riktigt ordagrant nu, men alltså det skiljer sig från det förra, där det står: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det går inte ihop grammatiskt och filologiskt och historiskt eller någonting där, utan det ska vara så att när han började skapa, så skapade han. Så där har de hållit på i 3000 år och diskuterat bokstav för bokstav. Du ska se vad de gamla judarna, de här som skrev Midrashim i utläggningarna, håller på att dividera. Det är något av det roligaste som finns i världslitteraturen att läsa deras utläggningar. Men de kommer ju aldrig någonstans. De går i labyrinter utan tråd. Det blir aldrig ljust, men det är alltid lika roligt. Och alltid lika stimulerande. Och så har det med sig en hel flora av legender.